välkommen till Roliga timmen. Vad roligt att just du har hittat till Lilla Surdegspodden. Lilla Surdegspodden produceras av Lilla Surdegsbageriet och vi har en Facebookgrupp som du kan gå med i. Där hittar du info om våra utlämningar och där kan vi prata vidare om saker vi har tagit upp i podden. Gruppen heter lillasurdegsbageriet.se och direktlänken hittar du i avsnittsnoteringarna. Vår brödbutik hittar du på lillasurdegsbageriet.se också. Vi har utlämningar i Ramsele och Junsele varje torsdag. Jag heter Tess och som alltid är med Mattias i podden. Och nu till dagens ämne som är...
11 fakta om mjöl.
Ja.
Visste du det här om mjöl?
Ja, men det är intressant. Ska vi se om vi vet vad vi pratar om?
Ja, vi får se vart vi landar någonstans. Men första punkten då, vårvete skiljer sig från höstvete.
Mm.
Och det här, jag tycker det här är lite knepigt.
Mm.
Men jag börjar förstå logiken i hela. Vårvete sår man på våren.
Mm.
Och så skördar man det på hösten samma år.
Precis.
Höstvete, det sår man på hösten.
Mm.
Sen skördar man det året efter.
Mm.
Vissa sorter kan man skörda väldigt tidigt på våren. Och vissa sorter har jättelång utvecklingstid.
Mm.
Jag testade ett vete, som var ett höstvete. Som hade nästan 300 dagars utvecklingstid.
Mm.
Man måste liksom, det kunde ju inte så på hösten här.
Nej.
Så det var liksom tvungen att så liksom redan på mitt i sommaren.
Mm.
För att går det för lång tid på hösten så har vi liksom frost och grejer som förstör spannmålet.
Ja, precis. Ja, men det är intressant där med vårvete och höstvete. För det är svårare att komma ihåg om man ska liksom gå efter när det skördas eller när det sås. För att liksom sätta namnet. Och det är lite som det här med datumparkering. Liksom. Är det på jämna dagar jämnt nummer eller är det jämna dagar ojämnt nummer? Jag lär mig aldrig det. Jag får alltid kolla upp det innan jag parkerar.
Ja, sen vårvete anses ju vara den bästa brödsäden också.
Mm.
För den innehåller en högre halt av protein än höstvete.
Mm.
Och det bidrar till segheten och stuns i brödet.
Mm. Precis. Alltså, varför är vårvete? Varför är vårvete bättre än höstvete då?
Hur menar du då?
Nej, men jag tänker att jag tror att det är så här att, nu ska vi se här. Vårvete sås på våren, så det utvecklas hela sommaren, alltså under den varma och fina perioden. Och då kanske det blir starkare än höstvete, tänker jag.
Jag vet inte, för att vara helt ärlig. Det är en sak som jag ska lära mig. Vi har ett stort avsnitt om vete som kommer framöver.
Ja, men vad bra. Då får jag ju svar på det sen.
Så jag säger, jag vet inte.
Ja, härligt. Äntligen kunde jag hitta en fråga som du inte kunde svara på så där bara rakt av.
Ja, precis. Varsågod.
Mm. Nummer 2 på den här listan då. Gluten, en kedja av proteiner. Visste du att gluten var ett protein?
Jag trodde gluten var en samlingsbenämning för saker. Men det finns ju mängder med olika proteiner, så varför inte?
Ja, precis. Gluten är ju liksom namnet för alla de här proteinerna. Och de är ju lite olika till sorten. Och det, vi har ju pratat om det vid ett annat avsnitt om att kulturspannmål till exempel har ett svagare gluten än moderna spannmål. Och det är för att de här proteinerna skiljer sig mellan gamla och moderna spannmål. Glutenet är ju det som gör att degen blir elastisk och kan jäsa upp. För att du bygger ju degen så att du får långa, starka glutentrådar. De binder ju koldioxiden bland annat när degen jäser. Det är det som sen blir liksom luftbubblorna i brödet. Så för att få höga, fina, elastiska bröd så behöver du ha bra gluten som liksom kan bilda de här starka trådarna. Och skillnaden då mellan nya spannmål och gamla är ju liksom att de gamla har inte lika starka glutentrådar, så de håller inte upp brödet lika bra. Det är ganska intressant.
Ja, det är superintressant, för då kommer vi in på det med glutenfritt också.
Mm, precis.
För att glutenfritt är ju svårare att baka med.
Mm.
Och påminner mig om glutenfritt när jag pratar färdigt här, för att jag ska ta en sak om baka glutenfritt.
Mm.
Men det man behöver, alltså det glutenet gör, det är ju ett klister som liksom sitter runt alla grejerna, alltså alla godsakerna i degen, och så blir, som du sa, det blir som bubblor utan koldioxid.
Mm. Mm.
Det man kan göra när man bakar med glutenfritt, när man bakar glutenfritt, det är att ersätta glutenet med typ så här psylliumhusk. Det krossade skalad psylliumfrön eller mandelmjöl, kokosmjöl, bovetemjöl, alltså mycket sånt.
Mm.
För det blir också som ett klister, så binder det degen, för de blir liksom lite geléaktiga när de kommer i kontakt med vätska.
Mm. Precis. Men det som inte händer, och det tror jag därför som glutenfritt anses vara så svårt, det är ju att det kan ju liksom inte jäsa på höjden på det sättet, för att du har inga glutentrådar som kapslar in luften. Utan det blir ju ofta, glutenfria bröd blir ofta kompaktare.
Ja.
Så det svårigheten med att baka glutenfritt är ju när du vill ha liksom så här fluffiga vita bröd som du traditionellt sett får på en jäsdeg av något slag. Liksom. Att få det med glutenfritt mjöl är inte lika enkelt.
Nej, det är sant. Och då kommer jag också in på det här med att baka glutenfritt. För att som det är idag, så om du bakar glutenbröd i en lokal och sen ska gå över till att baka glutenfritt, då kan du i princip inte använda den lokalen för att baka glutenfritt.
Nähä.
För det kan finnas glutensaker i, liksom, i väggarna, höll jag på att säga.
Ah.
Det är som liksom, vissa produkter man köper i livsmedelshandeln, så står det så här, kan innehålla spår av nötter, mjölk.
Ja, precis.
Då är det för att då är de andra produktionslinjer som går som kan kontaminera.
Mm.
Och som det är idag, så bakar du glutenfritt, så måste du liksom ha en egen lokal för det.
Mm.
Så har du bakat med gluten i lokalen, så kan, så som regelverket ser ut, vilket är lite konstigt, så anses det glutenfria brödet inte glutenfritt.
Nej, då får man skriva kan innehålla spår av gluten.
Ja.
Men alltså det är ju så här, glutenfritt är ju sällan fritt från gluten. Därför att glutenfritt får ju innehålla upp till en viss mängd gluten, men inte över en viss mängd. Så att jag tänker att då borde man kanske kunna märka det med kan innehålla spår av gluten, och att det ska ändå vara godtagbart, för att det är ingenting i själva brödet som är gluten så, utan det kan ha liksom tillkommit. Jag är osäker på det, jag bakar inte glutenfritt. Jag är ledsen, men de som vill ha glutenfria bröd får helt enkelt leta någon annanstans.
Mm.
Punkt nummer 4, färskt mjöl är godast. Tror du att det stämmer?
Jag vet inte, det skulle vara jättekul att prova liksom. Ta samma spannmål och så mala en och liksom laga den i en månad eller tre.
Mm.
Och sen samma dag som man sätter degen, så liksom mala mer spannmål och göra två degar.
Mm. Ja, så färskt mjöl är ju att föredra. Man kan tänka sig, logiskt sett så smakar ju det bäst. Eller hur? För det är ju färskmalet. Mjöl som man lagrar oxiderar ju sakta. Så att smakerna kommer ju säkerligen att förändras. Men frågan är om de förändras så mycket man kan upptäcka det. Jag är tveksam. Jag tänker att det kanske är större chans att man känner skillnad på smak mellan olika typer av mjöl än att du känner smak på samma mjöl mellan liksom 1 och 4 månader till exempel. Men det är intressant, bakegenskaperna är annorlunda om du använder färskmalet mjöl. Det ska vi också prata om vid ett annat tillfälle. Det kanske kan stämma. Men jag tror att det är svårt att bevisa.
Alltså då, nu kommer ju så här min vetenskapliga metodik in.
Ja.
En randomiserad dubbelblindad studie.
Mm.
Det vill säga, dubbelblindad betyder att du som bakar vet inte vilket mjöl det är du bakar med.
Mm.
Så du bakar 2 bröd. Du vet inte vilket av bröden som innehåller gammalt mjöl och vilket som innehåller nytt mjöl.
Mm.
Fel. Vilket av bröden som innehåller nymalet mjöl. Mm. Eller mjöl malt för 3 månader sedan.
Mm.
Och jag som smakar vet inte heller vilket det är.
Mm.
Då blir det liksom dubbelblindat.
Mm.
Och sen måste man göra det slumpmässigt på något sätt också. Så man ska behöva flera personer och... Ja,
alltså jag tror inte man kan känna så stor skillnad att det kommer ge något resultat. Men jag tror att det är ganska kul att baka med färskmalet mjöl om man har möjlighet att göra det. Och det jag ser som den... Jag vet inte om jag är helt fel ute, men det jag ser som den största fördelen med färskmalet mjöl är ju att du kan lagra mjölkärnor hur länge som helst. I princip. Men du kan inte lagra malet mjöl hur länge som helst. För att mjölet kommer liksom att härskna förr eller senare. Framförallt om det innehåller mycket fullkorn. Så kommer det härskna. För i fullkornet finns ju, tror jag, en liten andel fett också. Så att mjölet kommer liksom tappa smak desto längre du lagrar det. Och det, så är det absolut. Det har också sämre bakegenskaper desto längre det är lagrat. Så det finns ju någon form av bäst före som kan vara intressant att ändå ha i huvudet. Liksom. Men själva kärnorna kan du lagra i princip obegränsat om du har bra lagringsmöjligheter. Och då är ju färskmalet mjöl väldigt smidigt. För då kan du, om du nu vill lagra de här väldigt länge, så kan du liksom mala själv när du behöver.
Mm.
Och det tänker jag kanske är en av de större fördelarna med att mala själv.
Det är det definitivt. Och då kommer vi in på så här, när man ska baka med sitt mjöl.
Mm.
Väg alltid mjölet.
Mm.
Alltså, jag sticker ut hakan och säger så att bra recept, då står alltid vikten på sakerna.
Mm.
inte rymdmåttet, alltså om det ska vara 1 deciliter mjöl eller om det ska vara 60 gram mjöl.
Mm.
Det står 60 gram mjöl.
Ja.
För det är typ alltid 1 deciliter mjöl.
Ja, precis. För att
man kan alltid kompaktera det, så att trycka ihop olika mycket mjöl.
Mm.
Man kan trycka in ganska mycket mjöl i 1 deciliter skop om man vill.
Mm.
Men det blir ju inte 1 deciliter mjöl.
Nej, alltså största problemet om folk försöker baka och inte får bra resultat är ju ofta att de har använt mått och inte vikt. För att det är väldigt så, alltså små mängder kan göra väldigt stor skillnad. Vilket gör att resultatet kan bli otroligt annorlunda om de använder mått och inte vikt. Jag tycker också det är väldigt smidigt att väga allting. För du kan liksom ha en bunke och så väger du och så nollställer du och så väger du och så nollställer. Du behöver inte skita ner en massa olika mått. Utan jag häller ju bara i grejerna allt eftersom. Så det är bara min bunke som blir skitig.
Vilket är jättesmidigt.
Jag tycker det är jättepraktiskt.
Och apropå skitigt och smutsigt då?
Mm. Kladdigt, bra när det gäller degar. Ja, jag vet inte far om jag håller med om det här. Men det står att man ska våga låta degen vara lite klistrig och kladdig. Och jag skulle säga så här, man ska våga lita på receptet. Om receptet säger att du har haft i liksom det som du ska ha i och du upplever att degen är väldigt kladdig, då tänker jag att våga lita på processen. Där tror jag många gör fel och öser i lite mer av något, för de tänker så här, men receptet kanske inte är så bra. Jag har ju lite mer vatten eller jag har lite mer mjöl för att jag tycker texturen är fel. Och då blir det ju liksom jättekonstigt helt plötsligt. Om du har följt receptet så lita på processen att det kommer bli ett bra slutresultat, tänker jag. Om du inte liksom är lite sådär inne på att skapa dina egna recept, för då är du ju på en helt annan plats.
Ja. Vet du varför man siktar mjölet?
Ja, jag vet ju varför man siktar mjölet, och det är ju för man vill ha bort skaldelarna.
Sant. En viktig orsak till varför man började sikta mjöl, det var dels för att få bort skaldelar, men också för att få bort skalbaggarna.
Mm.
Alltså de här små krypen som gärna lever i spannmål.
Ja, precis.
För de kommer väldigt gärna med, och speciellt när du då har malt ditt mjöl, så de älskar ju mjölet.
Mm.
Så det var ett bra sätt att få bort skadedjuren från första början.
Ja, precis.
Och skaldelarna.
Ja, alltså vissa saker är väldigt svåra att baka på fullkornsmjöl. Och då behöver du ha den vita kärnan bara, och då siktas ju mjölet för att få bort alla skaldelarna. Men annars är ju fullkornet egentligen väldigt nyttigt för oss. Det är ju där alla fibrer är, och det är där också mycket näringen sitter. Så att desto mer fullkorn skulle jag säga är bra för magen och för kroppen överhuvudtaget. Vad det gäller skadedjur så är det ju så att så länge du håller på med ekologiska kravcertifierade mjöler, så finns det ju alltid en risk att det finns skadedjur i mjöl du köper hem till exempel. För att det är ju väldigt svårt att hålla dem borta från mjölerna. Och i och med att man inte använder några så här bekämpningar eller någonting, så är det lätt att de kommer med. Och då har jag ett superbra tips förutom att sikta mjölet, och det är att frysa mjölet.
Det är ganska smart.
Mm. Släng ner allt mjöl du köper i frysen i en vecka. Så om det finns några skadedjur i, så dör de. Och det är ju för att det inte ska sprida sig i ditt mjölförråd sen, för de stannar ju inte alltid i paketet, utan sen har de kanske i liksom köket, och det är ju inte lika roligt. Det blir väldigt mycket städning och väldigt mycket slängande då. Men fryser man mjölet direkt när man får hem det, släng ner det i frysen en vecka minst, så då är det i alla fall ingen risk att du liksom kontaminerar ditt kök.
Sant.
För mycket mjöl ger torra bröd, och jag tänker att den här punkten, nummer 8, hänger lite ihop med den där att kladdigt är bra när det gäller degar. För att det är ju samma sak där, tycker du degen är för kladdig när den håller på, så är det väldigt lätt att ösa i en massa mjöl. Men jag skulle säga fortfarande lita på processen. Alltså välj ett recept från någon som du tror på. Det kan ju vara en brödbok med en bagare som du tycker verkar jättebra, eller någon du följer på några sociala medier som du tycker verkar jättebra. Och så följer du deras recept, och så gör du verkligen det. Du ändrar inte en massa i receptet, för att då kommer ju inte slutresultatet bli som det ska bli. Sen vill jag ju också flagga för att väldigt mycket som man ser på Insta och TikTok och sånt, det slutresultatet du ser är inte alltid synonymt med receptet du får.
Och inte stegen i receptet heller.
Nej, precis. Så att jag skulle ju rekommendera att är du helt novis, köp en bok eller låna på bibblan från någon liksom välkänd bagare som du gillar. Och börja med de recepten, för de är beprövade, de funkar liksom. Och upplever du att det är svårt, så är det oftast inte receptet i sig som är fel, utan det är din hantering av degen. Alltså du kan inte stegen. Och då finns det ju jättemycket hjälp att få. Det finns massa grupper du kan ställa frågor i, det finns massa videor videos du kan titta på för att se hur du ska hantera degen. Men oftast är det inte receptet som är fel i då.
Nej.
Det är ganska skönt, tänker jag, när man är i en sån här process där man inte riktigt vet vad man håller på med. Att man kan utesluta saker som definitivt inte kan vara fel. För då är det lättare också att hitta vad är det liksom man gör för fel. Och har man då ett recept som är välbeprövat och säkert i grunden, då vet man ju att där är ju inte felet. Utan om man upplever att det är svårt, så är det någon annanstans felet ligger.
Så är det. Och där är nästa punkt är också så här, stum deg.
Mm.
Alltså det är en deg som inte är särskilt elastisk, utan bara liksom svår att kavla ut och svår att jobba med.
Mm.
Det är återigen så, lita på processen.
Ja.
För vissa bröd är ju sådana när man börjar.
Ja, precis. Beroende på vad det ska bli för någonting så kan det absolut vara. Jag brukar säga att degen är väldigt kort.
Stum deg eller kort deg?
Ja, precis. För att har du en jättelastisk deg, då kan du bara dra ut den så här, fjong, jättelångt liksom. Men när degen är väldigt kort, då vet du att någonting stämmer inte. Och eftersom jag ofta skriver mina egna recept så vet jag att då är det någonting med mina proportioner som inte är riktigt rätt. Men om du följer ett recept som är bra, som liksom ska bli ett resultat, då kan det ju faktiskt vara tänkt att degen ska vara kort i sig.
Mm.
Så att ifrågasätt kanske inte just den delen av det, utan ifrågasätt i så fall de andra parametrarna liksom. Det är så lustigt att vi ofta är duktiga på att ifrågasätta det som borde vara rätt från början, men inte ifrågasätta vår egen förmåga. Och ändå ser vi nybörjare, vi borde liksom komma in i det och tänka så här, vi kan ju ingenting om det. Alltså kan vi ju också göra fel såklart.
Mm.
Men så blir det fel så tänker man så här, det är receptet som inte funkar. Och det för mig är så här bakvänt sätt att se på det.
Visst är det så. Men man kan säga så här, som tumregel då, så att är den stum eller är den för kort, så kan den innehålla för mycket mjöl.
Mm.
Och då kan man fukta bakbordet med lite vatten och prova att kavla ut den i mindre delar.
Mm.
Det kan få liksom degen att ta upp mera vätska.
Precis.
Och kladda degen, ja, då innehåller den för lite mjöl, enkelt sett.
Mm.
Och då är det bara dags att tillsätta mer och kavla ut den på ett väl mjölat bakbord.
Mm. Precis.
Det var uppenbarligen en svår mening att säga.
Men det gör ingenting. Punkt nummer 10, rosta mjölet. Det har jag aldrig gjort. Det var lite intressant. De rekommenderar här att man ska rosta ett rågmjöl. Då tänker jag så här, det måste jag ju nästan prova.
Det tycker jag verkligen.
Jag tyckte det lät jättespännande, rostat mjöl. Varför inte? Jag brukar rosta kärnor innan jag stoppar dem i brödet. Om jag har typ solros eller pumpa eller sesam eller någonting, så rostar man dem i stekpannan eller i ugnen lite grann innan. Så varför inte mjölet? Man kanske kan bara göra allt på en gång.
Sant.
Jag tyckte det var en kul idé faktiskt.
Ja, bra. Bra. Varsågod att testa.
Ja, det ska jag göra.
Jag snubblade ihop två meningar igen.
Jag tycker det passar bra eftersom punkt 11 är beredd på att falla. Och det var ju precis det du gjorde.
Ja.
Det var...
Ja, för någonting som mer erfarna bagare pratar om.
Mm.
Och mjölnare för den tiden. Det är falltal.
Mm.
Och det där känns som något så här jättekonstigt. För det står ju aldrig på förpackningarna när man köper mjöl.
Nej. Det är jätteintressant med falltal. Falltal är dessutom inte riktigt egentligen det enda svaret heller på liksom problemet. Så bara för att det är ett bra falltal så betyder det inte nödvändigtvis alltid att det kommer funka jättebra. Men du kanske vill berätta vad falltal är?
Ja, först och främst, är du nyfiken på falltal? Vi kommer prata jättemycket om det i ett annat avsnitt. Men kort då, falltal är ett kvalitetsmått som visar stärkelsens klistrighet.
Mm.
Så det i sig blir då ett mått på hur bra mjölet i fråga lämpar sig för bakning.
Mm.
Och så är det ett lågt falltal, då blir såser och redningar, de tjocknar inte.
Mm.
Och bakar du med den, då blir degen lätt lite kletig.
Mm. Precis.
Så då kanske det behövs mer mjöl trots att man har tagit rätt mängd mjöl.
Ja, precis. Och då är det lätt att tro liksom att ett högt falltal kommer ge så här fantastiskt bröd. Och det är lite som man brukar också säga då, att i surdegsbrödsbakning så vill man gärna ha ett bröd med väldigt höga proteinvärden. För det är ju samma sak där, att glutenet är ju protein. Alltså det finns ju väldigt många proteiner i bröd. Glutenet är samlingsnamnet för alla proteiner i bröd. Har du då mycket protein i bröden, mycket gluten, så kommer du kunna bygga en elastisk, stark deg som kan lyfta ordentligt. Det är inte riktigt hela sanningen, därför att kulturspannmål har ofta väldigt högt proteininnehåll men väldigt svagt gluten. Och det är precis samma sak med falltal, att falltalet kan vara högt fast att glutenet är svagt ibland. Så det kan ge liksom en riktning åt vilka håll det bör gå. Men faktum är att framförallt för surdegsbröd, eftersom man har liksom en jästprocess som inte alls är lika stark och säker som den traditionella industrigästen, så är det viktigare att du har liksom spannmål som klarar av det. Och då är det egentligen så att du behöver lära dig om det specifika spannmålet som du bakar med och se liksom, så att du vet att det här är ett kulturspannmål, det är ett högt proteinvärde, det är ett bra falltal, men jag vet redan innan att det här är ett svagt gluten. Alltså behöver jag antingen räkna med att få kompakta bröd, eller så behöver jag kanske blanda upp det med ett annat mjöl som har ett starkare gluten för att kunna få höjd på bröden. Så att det är en hel vetenskap där om man verkligen vill grotta ner sig.
Ja, när och det är återigen så, vill man ha ett vardagsbröd, då behöver man inte grotta ner sig.
Nej.
Vill man nå samma resultat konsekvent över tid, då måste man grotta ner. Nej, man måste inte. Men det underlättar att grotta ner sig, för då förstår man processen mycket mer.
Ja.
Och då kan man återupprepa samma sak gång på gång.
Ja, precis. Och vill man också förstå varför det inte blir som man har tänkt sig, så är ju också det här ganska intressant. För det är ju så här du lär dig att läsa din deg och förstå liksom att nu är den kletig, ja, men då kan jag faktiskt veta varför. Så då kan jag förändra processen. Om du inte förstår varför degen inte är som du vill, då är det jättesvårt att göra den bättre, eftersom du inte vet var du ska börja.
Ja. Så, med det sagt så ska jag säga så här, har du synpunkter på det här avsnittet, gå in på Lilla Surdegsbageriet på sociala medier och ställ frågor där, eller sätt dina synpunkter där.
Mm.
Så tar vi troligtvis upp det i podden, för vi älskar när du som lyssnar kommenterar.
Ja, det är det bästa som finns.
Och det är Tess som har pratat, det är Mattias som producerar. Och Lilla Surdegspodden, det är en podcast för alla som älskar bröd, som värdesätter hantverk och som vill lära sig mer om surdegens fascinerande värld.
Mm.
Så häng med på resan, nu kör vi!
Mm. Ha det gott!